Välkomna till Flink och Rutte, Bladets handbollspodd som ju inte riktigt är igång med slutspelet, men bra nästan Flink. Det spelades en sista omgång, har det gjort, sen vi pratade senast. Och allting är klart. Kvallagen är klara, slutspelslagen är klara, Hammarby rasade ur. Och vad intresserar då Flink mest?
Ja, det är väl slutspelet va? Såklart, vi har ju kval och allt det där också. Ja, jag ska också säga att jag tycker ändå att Hammarby intresserar mig. Vad kommer att hända nu med tanke på upplösningen blev också med Erik Larholm som inte fick åka med. Men ändå var med och han lägger upp taktiken. Och sen åkte de ur. Vi vet, har ju förstått då att det har varit problem med ekonomin. Det är det ju oftast då, och det här har vi varit inne på tidigare, att det hette ju för något år sedan att nu tar vi nya tag. Och jag vill ju inte förhäva mig, men jag tror att jag sa då att det där har vi hört så många gånger. Att nu siktar vi mot toppen och Bayern mot Europa och allt vad det hette. Och så såg jag nu här i, var ju någon gång i slutomgången, om kan det varit i DN, då var det någon spelare som pratade där om att det har ju varit strul, de har inte fått sina löner och sånt, så det är ju det vanliga när det gäller Hammarby. Och sen kom det ju då direkt efter att de hade slutat jumbo, så kom det att de inte fick elitlicensen. Och det är väl många som, alltså det här kanske låter som att jag inte gillar Hammarby. Jag är rätt ofta på dem, men jag har jobbat nära Hammarby på så sätt. Alltså när jag bodde i Stockholm och de var riktigt bra, så var det ju en helt annat folk och så. Jag har ingenting mot Hammarby, men det jag har mot är ju att de, och idag har jag varit skeptisk till, att de har klarat den här elitlicensen år efter år på de mest märkliga sätt och konstgjord andning och allt vad det har varit. Jag vet inte hur många säsongskort till året därpå som det har sålts, och det har räddat kvar dem och sådär. Och nu när de då väl spelar sig ur, så får de heller inte elitlicensen. Men det var ju ett beslut som togs innan man visste det. Så att Hammarby, vad händer nu med Hammarby? Kommer de att resa sig? De kommer ju, det finns ju inga pengar, så att och jag har inga människor med pengar, så sponsorer eller vad det är, gynnare, vill att gå in tidigare på allvar, så har jag ju svårt att se att de går in när de har rasat ner i allsvenskan.
Jag har svårt att förstå problem. Alltså jag förstår ju problemet att få sponsorer som vill gå in med pengar. Men jag har svårt att förstå. Alltså Hammarby med den supporterbasen som ändå finns. Kanske inte bara inte i handboll så, men alltså så runt klubben. Man får ju känslan av att Hammarby är ju kanske den mest populära föreningen, klubben i Sverige.
Mm.
Men det är liksom, till och med fotbollen där, de är inte, nu börjar ju de har ju enorma publiksiffror och de har inte varit kända där heller för att ha så jäkla bra ekonomi alla år, men alltså
Jag får
inte ihop det liksom. Alltså, Hammarby bandy har ju jätteproblem också.
Speedway lades ner för flera år sedan, gissar jag. Den kanske håller till någonstans lågt ner.
Är det fel folk som sitter i föreningarna, eller är det liksom fel folk som håller på Hammarby? Det är den svenska medelklassen som håller på Hammarby och liksom de har för fattiga supportrar. Det är inga storsponsorer som vill gå in.
Nej, du säger medelklass. Det är ju en klassisk, vill väl ha varit en arbetarklubb egentligen.
Mm.
Men det finns väl inga arbetare kvar i det svenska samhället.
Nej.
Alla har blivit medelklass. Mm. Nej, det har ju inte alla, det ska vi gudarna veta. Det finns de som har det tufft där ute. Men nej, det är ju någonting. Och handboll är ju faktiskt en ganska så billig sport. Det behövs inte så mycket pengar för att du ska kunna dra ihop ett bra lag och skapa dig bra förutsättningar och stab och så vidare. Så att man kan ju tycka. Och sen finns ju den klassiska, den här. Varför går inte AIK fotboll då? Alltså, varför kan man inte skyffla över lite pengar som man uppenbarligen gör i Barcelona till exempel? Jag menar, handbollen lever ju. PSG är ju ett annat exempel. De lever ju på fotbollen. Mm. Och kan vara en av världens bästa klubbar. Det är ju en piss i Mississippi för AIK fotboll, för att göra AIK handboll till ett mittellag i varje fall. Det skulle inte kosta mycket.
Nej. Visst, sen är det ju, får man väl peta in också. Jag fattar att konkurrensen i Stockholm är tuffare än den är i de mindre städerna. Där det inte finns samma bredd på idrotten och antal klubbar och så här. Men
det finns ju också mycket företag och mycket pengar.
Ja, exakt. Det går liksom, det borde liksom kvitta ut varandra där.
Ja, nej, men vi är väl... ja, någonting känns ju faktiskt som att man inte lyckas med i Stockholms handbollen.
Det är ju synd alltså.
Ja.
Just Hammarby, för det är ändå... Hammarby är ju ändå inget AIK. De har ju liksom... Det är ingen pop-up-klubb sådär, utan de har ju en historia.
17 säsonger i rad blev det.
Mm. Men det var ju en jävla bomb. De kommer där TV4 inför matchen. Erik Larholm, alltså. Du pratade med honom. Det är väl aldrig rätt timing. De har inte sparkat dem heller. Eller honom. De har bara...
Nej, de vill ju göra en förändring till det sista matchen. Alltså, vad jag kände som ruska om på något vis. De säger att det är styrelsebeslut. Larholm sa att det är inget spelaroppro. Inget som har nått honom i varje fall. Dementeras också Patrik Fahlgren där ju. Det var ju precis före matchen. Samtidigt undrar man bara Seymour och det var väl Charlie Sjöstrand, experten som hade uppgifterna, men då borde man väl inte gå ut med om man inte har på fötterna, för det är ju rätt så, vad ska vi kalla det? Det kan inte allvarliga anklagelser, men det är ju rätt stor grej att påstå.
Jag tror att de har väl, jag kan tänka mig att de har lite känningar i spelarvärlden, så att det känns inte som ett påhitt.
Nej, men sen så skulle, om jag skulle säga att ja, det är ett spelaruppror som gör, ja, i och för sig, de kan ju gå till styrelsen och Petrovic så utan att säga någonting till tränaren såklart. Men annars så någonstans över ett spelaruppror är väl rätt så tydligt ändå. Alltså det finns väl klara signaler. Det borde ju nått Erik Larholm. Det är ju ett spelaruppror för mig. Sen kan det ju vara tre starka spelare som har gått till styrelsen och sagt att vi, ja, inget ont om Erik, men vi känner att vi måste ju hitta på någonting här. Och de har ju tagit in Svarven, så de har ju en som kan sitta på bänken när Fahlgren spelar. Ingen aning, jag har inte gått in i det.
Oavsett vilket så var det en jäkla konstig, mycket udda situation måste ha varit för Fahlgren.
Ja.
Som antar jag jobbar jävligt nära Larholm och sen petas Larholm, men Fahlgren hade väl kanske också blivit petad om han hade bara suttit på bänken, men de kan ju inte gärna peta nyckelspelare, och så han måste liksom han kan inte ha känt 100 förtroende heller, även om han spelar så, och spelande tränare, så om Larholm inte fick följa med så
ja, nej,
borde inte han heller fått följa med egentligen, om han bara hade tittat på någon som tränare.
Nej, precis. Så att, ja, det återstår ju att se, men jag är rätt orolig för Hammarbys framtid. Om de ska kunna ta sig tillbaka. Och som sagt, har det inte funnits personer eller företag tidigare som har velat gå in i Hammarby när de har gjort x antal nystarter och ändå varit ett ligalag, så är det ju frågan om det är någon som är beredd att gå in och göra det i Allsvenskan.
Ska vi bara, när vi ändå är och tassar på bottenstriden, så AIK vann ju mot Kristianstad där, kanske förmodligen den sämsta insatsen jag har sett Kristianstad göra den här säsongen. Det var, hade det fått betydelse för bottenstriden, så hade det varit riktigt pinsamt alltså. Göra bort sig.
Så, vad händer med det här att alla nu, eller de som inte har fått chansen under Ola Lindgren, nu ska visa vad de går för och jobba med Branges och lite nystart, och alla står på noll igen, typ som man ibland säger. Lite konstigt att man gör en sån match. Vi har varit inne på det tidigare. Kristianstads B-uppställning ska ju tåla till AIK rejält.
Ja, och här var det ju inte så mycket B-uppställning. Ja, det var ju liksom, om man räknar Emil Hansson som B-uppställning, han är ju den som har lyft mest under Jomi Ovanis, fått lite mer förtroende. Han var ju bra, och Viktor Hallén var ju bra, tillhåll också B-uppställningen. Det var väl mer, och Stektore var inte med, så det var ju Tate och Einarsson där. Däremot inte så bra. Så att det är väldigt svajigt. Eller det var väldigt svajigt. Och sen är ju Olafur är ju avstängd. Drog på sig sitt andra röda. Men det kan vi komma till senare. Men ja, AIK vann ju. De hade ju klarat sig ändå då, bevisligen. Får möta Varberg i kvalet. Varberg, det är ju inte sådär jättemånga matcher man har sett i Allsvenskan den här säsongen. Men jag känner ju till en del spelare i Varberg. De verkar jävla go alltså. Både kring hela föreningen och på själva planen.
Ja, bortsett från det geografiska läget då som någonstans där mellan eller mitt i det som dominerar handbollssverige, Skåne och väst. Det ligger ju på västkusten i Halland. Så känns det ju ändå att det finns mycket av det som vi vill ha. Ett stort publikintresse. De har väl innebandy va? Elit känns det som man har hört någon gång. Men inte så mycket annat i elitidrott. Säkert gör jag bort mig. Men det skulle kunna bli drag kring handbollen. Så det är väl lite sådana lag man vill ha upp. Där handbollen betyder någonting. Det gör den ju inte i Stockholm till exempel. För gemene man känns det som.
Nej, på så sätt är det ju lite klivet där. För man vill ju kanske ha ett Stockholmslag i ligan, men det är ju nästan fel Stockholmslag som får kvala då,
Ja.
egentligen. Men de andra kvalmatcherna där, vad har vi? Vi har Karlskrona möter Hallby och Skånela möter Önnered. Tror du på någon skräll eller the usual suspect som vinner?
Det är väl Varberg som kan ställa till det för AIK.
Nej, jag har svårt att se Hallby röra Karlskrona och jag har man vet det är aldrig med Önnered alltså. Vi kvalade de sig upp i fjol.
Nej, de har gjort det överraskande bra. Bara de inte andas ut nu och tror att det är klart.
Nej, det är lite det jag menar. Man tror att tycker de har gjort en bra säsong och sen ja, som du säger, pustrat så jag höjer ett varningens finger för Skåne där. Nu när de fick spela hemma i Vikingahallen också.
Ja, det var väl så där.
Förbjöds ju där först. Vikingahallen har inte läktare på båda sidor och tar bara 900 åskådare. Och det var tydligen då ett bekymmer för förbundet. Däremot så var ju Önnered Hall är ju inga bekymmer. Men man får vara en jävla optimist om man tycker att Önnered har läktare på båda sidor. Och Önnered tar, UHK-hallen tar alltså 1000 åskådare. 100 mer än Vikingahallen. Så det tyckte jag var lite tramsigt att hålla på och bråka om det i ett kval.
Ja.
Ja, nej men som sagt, det löste sig. Det löste sig till det bästa. Om vi bara backar lite tillbaka till Hammarby då. De fick alltså beslutet eller beskedet från liganämnden att det inte blev någon elitlicens. Fick de direkt efter matchen. Det hade ju varit riktigt surt alltså om de hade vunnit mot Karlskrona och jublat som dårar där inne på planen och så kommer de in i omklädningsrummet och får ett sånt här besked. Man skulle vilja göra någonting åt den där tajmingen, men sen jag fattar ju att det inte går att gå ut med sådana nyheter innan sista omgången. Det hade blivit orättvist, hade kunnat bli jävligt orättvist mot de andra lagen. Kan man inte göra det senare eller någon annan gång? Måste det komma så direkt?
Å andra sidan så beslutet och mötet och alltihopa är ju taget, så bara få sitta och det blir konstigt också att hålla på det.
Ja.
Ska man vänta? Ska de då säga att de Hammarby hade klarat sig till kval och de fixar kvalet också? Beslutet är taget.
Men vad är det
Men
för
de har
siffror de går på? Handbollsklubbarna har väl årsmöte mitt i sommaren där? Är det inte...
Jo, men sen så
Lämnar de
lämnar de
rapport?
in. Ja, och sen så gissar jag, det där har jag väl kunnat en gång, men att då kan de ju få bakläxa och sen ska de väl visa att de kan fixa det, va? Och lite handlingsplan och sådana här saker. Jag tror att det bollas nog fram och tillbaka, så jag tror egentligen inte det kan inte ha kommit som en chock för Hammarbys ledning. För det där gissar jag. Det är inte så att de bara lämnar in det och sen så är det helt tyst och så kommer beskedet. Sen hade ju säkert, om det nu hade blivit så att de hade klarat sig, och det hade ju blivit en kort långbänk i varje fall. Det är klart att Hammarby hade försökt överklaga och protestera och sådär, va? Så att, och det vet jag inte hur lätt. Aranäs åkte ju ut på det viset och var ju inte alls nöjda såklart.
När klubbarna haft sina årsmöte där under sommaren, in med någon slags slutrapport till liganämnden. De granskar och sen tar de ett beslut. Alltså så att det blir, då blir det liksom, då får de det en bra stund efter senare färdigspelaren, men en bra stund före kommande säsong om det nu skulle bli omskiftningar i tabellen. Fast det är kanske bara liksom känslomässigt. Rent praktiskt är det väl kanske bättre att göra som de gör.
Men när menade du att
beskedet ska komma, att Hammarby skulle få ta beskedet i sommar?
Eller? Men då är det också, då ska du börja klubba som förbereder sig för, då har du kanske satt en trupp för allsvenskan och sen bara pang så är du uppflyttad.
Ja.
Och tvärtom.
Det är väl bäst att ha som det är. Det bara känns så jävla taskigt.
Ja, jag tror inte det finns något bra tillfälle.
Nej. Jag får ge mig.
Just Isles får de ju, det är också konstigt. Men möjligtvis skulle de ju vänta. För jag tycker det är konstigt. Om de tar ett beslut som jag gissar att de ändå tog. Det är ju inte en månad sedan de har tagit ett beslut. De måste ju ta precis dagarna innan sista omgången. Det är klart att de skulle kanske vänta och ha det mötet till. Samtidigt måste man ju göra hela processen så snabbt det går. Alltså ta den efter kvalet.
Ja.
Men för jag tycker inte att man ska ta ett beslut och sen hålla på det. Och det är ju risk att det läcker ut och Hammarby skulle gå jättenyfikna. Och, alltså det skulle ju också vara konstigt. Men då ska man ta beslutet sen. Men då... Nej.
Det är inte ofta vi sitter och gnäller av att det tas för snabba beslut. Från nämnder och... Ja.
Nej,
jag tror att
hur, och som sagt, det har hänt två gånger. Vad har de haft det här nu i 10-15 år, det här systemet? Det var Aranäs som väl klarade sig kvar, va? Men åkte ur ändå då. Eller om de skulle kvala och fick besked. Jo, det så var det nog. De skulle kvala och fick beskedet, va? Och så det Hammarby som ändå åkte ur. Så det är inte så att det har varit ett jätteproblem att klubbar... har klarat sig kvar i ligan och sen åkt ur.
Nej.
Så kanske det bästa av de alla dåliga alternativen som finns. Måste bara tänka på det på Hammarby. Alltså i fredagskväll fick Erik Larholm beskedet att han inte skulle följa med upp. Ingenting läckte ut förrän i måndags kväll när de kom fram och tv var på plats. Det säger ju lite grann om bevakningen av handbollen. Från oss media. Ja, och Stockholm och media överhuvudtaget. Okej, han har ju inte fått sparken. Va? Men det var ändå ett beslut fattat. Att det inte läcker ut. Att inte det kommer fram. Du hade ju inte hänt fotboll till exempel. Allsvenskan.
Nej, jag tror inte att Hammarbys träningar är sådär jätteväl besökt av media.
Nej. Nej, det hade inte funnits någon anledning att ringa och fråga. Hej, Erik Larholm. Men grejen är, jag skulle... Det är ju lätt att säga efterhand, men...
Säg inte att du har missat ett avslöjande här igen, Flink.
Nej, jag hade inte kunnat få det. Nej, det är inte så att det fanns framför ögonen på mig så jag missade. Men jag hade faktiskt en tanke i måndags att slå en signal. Att förbereda, om Hammarby åkte ur, förbereda en text. Alltså, hur kunde det gå så här? För det är alltid svårt att ta den efter när de är färdigspelade och det är tv-sändning och liksom det hade blivit så jäkla sent. Så jag hade faktiskt en liten tanke att ringa då Erik Larholm. Tänkte de sitter ju ändå på något tåg eller någon buss hela dagen, så kan man prata lite i lugn och ro och så kan man förbereda en sån text. Vad gick snett och så. Hade jag gjort det så hade ju förmodligen frågat, jag hade nog... Frågat, ja, var är ni någonstans? Är ni nära? Då hade han väl förhoppningsvis inte kört en Kim Andersson. Utan...
Jag tänkte det hade inte spelat någon roll om du hade ringt honom. För då
jag tror att han hade sagt det då, faktiskt. Även om det kanske då skulle... Nu kom det ju fram ändå, så att det, om han nu skulle skydda laget och spelarna på något vis, så hoppas och tror jag att han hade sagt att han inte var med ihop. Men hade jag inte ställt någon fråga hade han ju bara kunnat låtsas som att regna.
Summera säsongen.
Ja. Ja, det var ju mycket Hammarby och botten och sådär. Ska vi titta uppåt? Slutspelet, det är väl kanske det ändå roligaste.
Ja, det får man säga. Vi har ju... Ska vi ta lite om varje... Jag har gjort en sån här punkt. Små saker som kan ställa till det för de givna favoriterna i varje kvartsfinal. Mm. Det var en lång punkt, men... IFK Kristianstad mot Redbergs Leeds IK. Kristianstad valde alltså mellan RIK och Sävehof. Det blev som väntat RIK, tror jag de flesta trodde. Vi var också inne på att vi sa väl att Lugi skulle besegra RIK sista matchen. Eller var det bara jag?
Nej, då vill jag sälja mig till det sällskapet i så fall.
Ditt det ska sällskap. Vara rätt. Kristianstad har ju slagit ut RIK innan och haft lite bekymmer i Lisebergshallen genom åren. I år, den här säsongen, har Kristianstad vunnit båda matcherna. 29-28 på bortaplan och stort 29-18 hemma. Finns det ingen Lisebergshall, vilket väl inte talar för att RIK ska kunna skrälla mer än vad om de hade spelat i Lisebergshallen. Men då är det ju då små saker som kan ställa till det. Olaf Gudmundsson avstängd i första matchen i Kristianstad. Och jag tänker att så som han har spelat här nu under våren så är det ju ett tungt, tungt, tungt avbräck. Det finns ändå liksom procentchansen ökar ju för RIK och sno den här första matchen och kanske liksom gör lite spänning. Det finns ju ett scenario där de snor första matchen. Och så kommer man till en öde Lisebergshall. Där Kristianstad i sådana hallar ju har gjort ganska dåligt ifrån sig tidigare. Scenariot att RIK går upp i 2-0 i matcher här. Det är kanske lite långsökt. Men det är liksom, det finns ändå där i bakhuvudet.
Vi griper ju de halmstråna vi kan för att få lite spänning i det.
Mm. Ja, just i den serien får vi gripa rätt långt för att hitta dem.
Ett litet halmstrå som våra kusiner i Avkastpodden var inne på är ju Tobias Thulin också.
Mm.
Att om RIK ska kunna ta en match, eller framförallt ta en match i Kristianstad, eller egentligen kanske i Skandinavien också, att att man har en målvakt som spikar igen fullständigt. Och det är väl Thulin den... bäst skickade att göra det av alla målvakterna nästan i, alltså sådär, göra en sån där Don Beutler-match eller om vi nu ska för något sånt krävs ju så att
problemet med det är ju att det har ju funnits gott av målvakter som har spikat igen i Kristianstad Arena för men där det ändå inte har gått. Det som egentligen krävs eller har krävts har ju visat sig, det är ju när en målvakt spikar igen likt Paulsson Haug där i Malmö och samtidigt det finns ett motståndarlag som verkligen är på ungefär samma nivå som Kristianstad i övrigt. Jag tror inte RIK är det. Brasklapp då för att Olaf har saknats. Men jag tror inte att det räcker med att bara säga att jag spikar Tobias Thulin igen så kan det bli match av det här.
Det är, nej, det räcker inte, men det är en förutsättning att man måste börja det. Ja, 3-0 till Kristianstad.
Nästa då, vi har ju Sävehof mot Malmö. Små saker som kan ställa till det. För Sävehof är det ju 7-6-spelet ingen småsak, men det är ju ändå en detalj i spelet som kan vara rätt så avgörande. Nu har de ju spelat 1-1 i matchen mot Malmö den här säsongen. Sävehof vann i Malmö och Malmö vann i Partille. Kan Sävehof 7-6 störa Malmö, Flink?
Ja, störa det kan det. Men inte till den milda grad att de... Men jag tror att den går till 5.
Du gör det?
Ja. Jag tycker inte liksom Malmö är riktigt den där maskinen. De är ändå näst bäst.
De har varit lite mer opålitliga i år än vad de var i fjol.
Ja, lite så. Så att jag tror nog Sävehof kan med sitt 7-6-spel och ja, nej, men de kan få till det.
Malmös målvakter Där är det ju verkligen så. Har de dagen så kan de ju döda Sävehof 7 mot 6 fullständigt. Alltså jag tänker om det blir många kast i tom dörr. För jag tror att Sävehof måste spela 7 mot 6 för att kunna störa Malmö i fem matcher. Men börjar Malmö målvakter storspela och det blir mål efter mål i tom kasse, så tror jag nog Sävehof tvingas ihop till slut, och då tror jag inte att de har chans. Jag har sagt 3-1 till Malmö i matchen. Går vi vidare ner i listan. Skövde-Lugi. Min fundering där är ju, Skövde, det var ett tag sedan de spelade slutspel nu och har väl, ja, de har bara förlorat en match på hemmaplan, men bortaplan, ja, håller Skövde spel mot ett så pass slutspelsrutinerat lag som Lugi ändå är. De vet ju verkligen vad som gäller här nu när det är slutspel, och för att veta, alltså vad som krävs. De måste ju ta en match på bortaplan. Och de har ju, är ganska säkra på att de förlitar sig på att vinna hemma, sina hemmamatcher där, Lugi. Och då, som de resonerar mot Kristianstad, då har vi liksom, ja, vi har tre chanser på oss att knipa en bortamatch i Skövde. De hetsar liksom, stressar inte upp sig om de skulle förlora den första eller andra till och med, utan de, ja, vi kommer få en chans till. Och då ska Skövdes nerver säga att det går till fem matcher. Fixar de det? De är ju helt gröna när det gäller slutspel. Många, inte alla i laget, men många.
Nej, det kan bli knivigt. Jag tippar 3-2 till Skövde, så att de tar den där femte avgörande, men jag håller med dig. Det kommer, alltså pressen och det kommer ju vara handbollsfeber där i Skövde verkligen inför en sån match, om vi tänker oss att det går dit. Och ja, Lugi har ju en hyfsad slutspelsrutin, verkligen.
Har de liksom kunnat flyga fram på slags feeling här nu hela säsongen i handbollsligan? Spelat rolig handboll, underhållande handboll, och allting bara har flöjtit på. Men det har inte varit några matcher heller, liksom. Det har inte funnits någon press, och det här måste vi vinna den här matchen.
Nej, efter fina starten så har det ju bara flutit på egentligen. Inte så mycket att förlora längre då.
Smyger den känslan sig in att nu är det en match här vi måste vinna. Så kan det nog bli hjärnspöken i Skövde, tror jag. Men jag tror ändå att de reder ut och vinner med 3-2 i matchen.
Känslan är nu, utan att vara helt uppdaterad, att visst ser väl Skövde ut att behålla sitt lag, va? Vi har inte sett några
bortfall.
Jag gissar ju att de här nyförvärven har ju säkert något år till på kontraktet. Han är ju helt Jepsen och dem, och Jack Torin har man ju inte hört något annat utan att han stannar, och Christian Svensson.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Kanske kör vi något år till och så vidare. Jag tänker bara att det är ju inte så här heller. Om man nu skulle, det kanske man som Skövdespelare eller i klubben kan luta sig lite på. Det är ju inte nu eller aldrig. Utan lite grann är ju känslan att har ju tagit ett jättestort kliv, och att de inom den närmsta framtiden känns de ju som en klubb som är där uppe för att stanna där på den övre halvan och så. Annars tror jag också att det kommer bli ett ännu större tryck kanske. Det kommer bli ett stort tryck om vi nu tänker oss att det blir en femte avgörande match. Men inte det där, det är nu eller aldrig, sen splittras laget. Vi får se vad vi får ihop till nästa år. Det känns som de kommer att spela kvartsfinal nästa år också.
Sista kvartsfinalen, det var ju Alingsås fick inte välja där. De fick ta det som blev över. Och det som blev över känns väl rimligt att det var i Steve som blev över.
Ja, det undvek ju de andra. Eller rättare sagt, Malmö Skövde undvek ju Ystad.
Precis. Kommer Ystad verkligen fortsätta underprestera i ett slutspel? är ju min undran där. De har ju en högsta nivå som är bättre än många lag som hamnade över dem i tabellen. Jag tror ändå att de har liksom, de har det i sig och kunna ta Alingsås här nu. För håller du med mig där?
Ja.
Nivå är väl starkare än Alingsås den här
ja, absolut. Och lite dubbelt kanske det här låter, men visst har väl Anders Persson och Kim Andersson, inte minst Anders Persson, jag menar, Kim har ju varit bra, generellt bra i år. Bättre kanske än på länge. Anders Persson har inte varit det. Men och visst är det väl så att både Kim och inte minst Persson brukar höja sig i slutspel. Och det är väl klassiskt liksom. Gamla rutinerade serieloken är inte så kittlande. Samtidigt som Ystad då inte har ju visat sig vara något större slutspelslag. De har ju faktiskt varit en besvikelse rätt många gånger. Och den här sjätteplatsen är ju också en besvikelse. De skulle ju bli tvåa i år. Men jag tror ju, jag är helt inne på ditt spår där. Och jag har faktiskt tippat att Ystad tar det med 3-2. Just för att de kommer att höja sig. Sen så tar det kanske stopp i en semifinal. Men nej, vi har sett det förr utan att det har räckt hela vägen till final. Men att visst höjer sig Ystad IF när det blir slutspel.
Då är vi hyfsat eniga där.
Ja, och jag tänker det finns ju även, inte bara Kim Andersson och Anders Persson. Har vi Hampus Andersson, har väl inte varit lika bra som han har varit tidigare. Och han börjar också bli rätt så rutinerad. Och nej, där finns mer att ta av.
Damernas slutspel, med tanke på hur ojämn tabellen var när det tog slut, så det är väl ingen chock om de här matcherna slutar 3-0. Skuru, Kungälv, H65, Västerås, Sävehof, Skara, i alla fall. Lugi, Önnered kanske det finns möjlighet för Önnered att knipa något, men i övrigt det är svårare att hitta små halmstrå som kan ställa till det för typ Skuru och H65. De finns väl knappt, va?
Nej, det tror jag verkligen inte. Starkt av Skuru åka ner och slå H65, hur? Men också lite märkligt att hur hade gått obesegrade i 21 matcher. Och slagit Skuru då i den första matchen. Och sen ändå bara blev två. Det är ju svårt, man vet ju inte. Alltså jag menar, den var jäkligt viktig, den segern för Skuru. Hemmaplansfördel och de undviker Sävehof på vägen fram. Mycket visst, tittar man på tabellen så ska det bli Skuru och H65 i finalen. Men det känns ju Sävehof kan du ställa till det för H65 i en semifinal. Men annars är det ju två givna favoriter till finalplatsen. Och jag håller med dig, Lugi Önnered är väl lite svårare att tippa. Men jag tror ändå Lugi tar det.
Det är ju inte bara lagen då som går in i slutspel, Flink. Det är ju även domarna.
Tänk att du har uppmärksammat det.
Ja.
Eller ja, det vet ju de flesta som håller på med handboll. Det ska vara domare i slutspelet också.
Lite tråkigt för att typ alla domare är ju nominerade och ska döma slutspel. Så inte så att... Det är inte så att som det är på bland lagen där, då vi plockar ut, nu bantar vi liksom, nu bantar vi domarkåren här när det är slutspel, utan i stort sett alla som är elitdomare är ju uttagna av döma slutspel på både här och damsidan då. Vilka som dömer på vilket har jag inte lyckats hitta någonstans, men det lär väl visa sig. Jag tänkte däremot att man kanske, det är några som har mejlat nämligen och har velat ha någon slags lista där, topplista på de bästa domarna i Sverige den här säsongen. Tycker det är lite svårare än vad det var för några år sedan. Det är några par som har slutat och så. Mäkinen, Jonsson, Håkansson och Mats. Patrik alltså. Ja, jag tycker det är svårt, men topp 3, topp 5 tyckte jag var för svårt, men topp 3 tycker jag ändå jag har en klar bild över vilka jag har där. Vem tycker du Om vi börjar med de givna ettorna då, det är ju Vettervik, Kurtagic.
Mm.
Bakom dem, har du några favoriter?
Nej, det har jag inte. Jag överlåter showen till dig här.
Ja, men jag vet vad Kurtagic, det finns väl inga diskussioner om det. De kommer att döma herrfinalen. Det vågar jag nästan lova redan nu, om de inte gör bort sig fullständigt inne i slutspelet här.
Var är de ifrån?
De är väl från Uddevalla, va?
Ja, ja. Det finns inget, alltså, nej, det är ju inte Göteborg. Men om de skulle vara från Kristianstad till exempel, och Kristianstad i final, då hade de inte fått döma Kristianstad.
Nej, det kommer vi raskt in på tvåan här då. Jag har ju Jonas Åström och Niklas Widell där som tvåor. Mm. Det känns som att de dömer hela tiden. De måste ha dömt fler matcher i år än vad de har gjort någonsin.
Jag tycker också man ser dem ofta. Ja.
Mm. Och jag tror ju inte, jag tror, de har ju varit och dömt i Kristianstad under säsongen, men skulle det bli final så tror jag att de är diskade. Nu är det i och för sig, nu är det fem matcher i finalen.
Ja, det har du rätt.
Det är inte omöjligt att alltså att de använder sig av två domar på. Så jag menar att Vettervik och Tark kanske inte dömer alla finaler. Han får ta reda på.
Mm.
Men jag undrar om inte Åström Widell diskvalificerar sig själva då, eller om de är ju uppenbarligen, så får de ju döma Kristianstad, men inte fan om det är så lämpligt.
Nej. Nej, det låter inte så.
Nej. Men det var inte det. Nu ska jag komma till trean på listan då. Domarlistan i Sverige. Svår tredjeplats. Vettervik, Kurtagic, Åström Widell känns som givna etta, två år. Sen blir det lite svårare. Jag vet att Gomér rankas rätt högt numera. Kanske ett topp tre par internt, jag vet inte. Själv har jag egentligen ingenting emot Blank och Strand. Emil Blank och Martin Strand. De har, tror jag, sett, tycker de har varit duktiga. Men jag har förstått, det finns ju andra som har mer synpunkter. Men de jag ändå landade på, det är ju det relativt nya paret där. Johansson Winberg.
Mm.
Mikael Johansson som ju dömde med Klicko innan.
Ja.
Winberg dömde väl med Kambo, tror jag.
Ja, det var det vi varit inne på där, att det var fnurror på tråden och sånt där.
Ja. De är ju jämna då. Både Johansson, Winberg och Kambo och Klick och känns jämna. Men hade jag fått välja vilka jag vill se, så hade jag valt Johansson, Winberg först. Men det är svårt det där. Det är många om budet där. Det är väl potentiella damfinaldomar då vi pratar om här.
Mm.
Ja. Men jag landar alltså på Johansson, Winberg. Frågor på det?
Nej.
Nej. Vi kan hålla den här listan levande nu efterhand. Det dyker alltid upp. Små bekymmer och skandal, domargrejer i ett slutspel. Även om det var lugnt förra året. Ja. Nu Flink. Jag har sett att du idag har lanserat din årliga topplista över handbollsligans bästa spelare.
Ja, om den är årlig, jag vet inte riktigt. Det är ju, kanske man har gjort den. Jag har aldrig gjort topp 50, tror jag.
Nej, topp 50, och det skulle du heller inte göra när vi pratar om detta. Jag skulle inte förvåna mig om du fick uppgift av din arbetsgivare att göra en topp 10-lista. Och sen när du kom, när vi pratade om det, så var det topp 30. Och sen landade du i topp 50.
Ja,
alla ska med.
Ja, du är inte helt fel ute. Topp 20 tror jag det var, topp 20 eller 25. Och så sa jag, men det kommer nog att bli en topp 30. Så. Men jag märkte ju det. Och sen så var jag helt inne på 40. Jag pratade ju med dig lite grann där. Och sen landade den på 50. Och jag kände lite, ja. Framförallt. Ja, jag upptäckte ju det. Att det ställer ju till problem ju fler man tar med. På ett vis som jag kanske inte förutsåg. Lite korkat kanske, men för när man sitter där med, det är liksom svårt 20, om du har börjat, säg att man började då med 20, alltså känner man, vad fan, den och den borde ju vara med på en lista, alltså, så men jag utökar den till 30 och så kommer ju de med, och sen så Ja, så blev det lite samma så upp till 40. Men sen så blir det rätt så knivigt där sen när man kommer upp. För att då är det ju helt plötsligt en större grej. Om det nu är någon grej hos spelarna eller hos fans eller klubbar eller så. Men är du uppe på en topp 50 och inte är med där som spelare, så är det ju en halvstor diss. Alltså att vara utanför topp 20, om jag har gjort 20, så är det ju, då är det ju många som inte är med.
Mm.
Är du med vad jag menar?
Mm, jag med.
Så att det blev lite, man fick tänka om lite grann där i slutet. Och så fick jag väl känslan lite grann 40, men det är ju en snygga siffra med 50. Och jag vet att kollegor inom hockey gjorde en topp 50 för inte så länge sedan. Det var kanske i hockeyallsvenskan i och för sig. Men ja. Men det blev lite annat tänk sådär på något vis. Att man började tänka så här, men är inte det en spelare som ändå är bland de 50 bästa? Ja, det är inte lätt det här. Jag försökte väl beskriva det lite grann i ingressen till den här listan. Att man jämför, alltså kriteriet är ju bäst och men du måste ju också väga med så prestationerna, så att säga. Kim Andersson, är han på sin toppnivå som han är idag, så är han bäst. Men han har kanske inte presterat på det, på den nivån. Ystad har varit en liten besvikelse. Han har varit där uppe då, i samband med att han togs ut till VM då, eller det annonserades att han skulle göra comeback och så. Alltså senhösten där var det väl. Mm. Men sen har han ju inte varit det och någonstans måste du visa sig om du är en nyckelspelare i ett lag som har gått lite sämre och väldigt många variabler, och du ska jämföra målvakt med en kantspelare, du ska jämföra, som man såklart vet, du har liksom Kristianstad med sin breda trupp, inte i toppen på några listor, men och du har spelare där som är andra val men som hade varit storstjärnor i ett svagare lag. Hela den biten. Alltså, det kanske tuffast är väl det där i grunden, hur bra är den spelaren kontra prestationen den här säsongen? För det måste ju vara aktuellt också på något vis. Den är inte lätt, och sen ska du då som sagt peta in målvakter, och de kan man ju nästan bara jämföra med varandra på något vis.
Jag dissar egentligen bara en spelare på din topp 50-lista. Annars hade jag inga synpunkter.
Ja, så är det så, ja.
Och det var ju stackars Fredrik Gustafsson i Guif.
Ja. Du ifrågasatte det direkt, ja, för du fick ju lite förhandsinformation, ja.
Alltså, vad fan gör han på listan? Han är inte ens ordinarie på IFK Ystads 9-meterslina.
Nej.
Det var helt fel.
Ja.
Jag tänkte på Jesper Gustafsson.
Ja, precis.
Och där... Även om jag gillar Jesper Gustafsson, jag har inget emot honom. Tycker han är duktig.
Ja, ja.
Men kanske inte som Fredrik är 27 på listan. Där hade kanske inte Jesper platsat.
Nej. Men om du, som sagt, vi ska ju inte... Den här är ju inlåst. Det här kostar pengar att läsa. Så att, här kan vi inte sitta och avslöja för mycket. Men vi kan ju avslöja en del. Vad tyckte du då i stort sett?
Ja, men det är det som är lite tradigt, för att jag håller ju med om, alltså de här, det är svårt att ha synpunkter på, säg mellan 20 och 50, ja. Man flyttar någon här och där, men det är liksom, men sen är det ju det tråkiga är att jag håller ju med om topp 10-listan.
Ja.
Eventuellt hade jag, får man säga vad du vill säga, du har Adam Lönn som 8, jag hade kanske flyttat ner honom något hack. Men hade jag fått verkligen tänka till, så hade jag nog placerat ettan, tvåan, trean, fyran, femman, sexan i exakt samma ordning. Och sen hade jag kanske ändrat lite på Sonnefelt, Lönn, Helt Jepsen, Arnarsson, Kristianstad. Men det är topp 10-spelarna, håller jag med, 100%.
Ja, men det var ju skönt att höra. Och det är ju där uppe det blir, som man är extra noggrann självklart med, och där folk kanske framförallt bryr sig mest om vilken ordning det är inom så här, topp 5 och så. Tony Johansson, tränare i Aranäs, twittrade till mig, hade det inte varit vettigt att köra så 1-10 då rankade, och sen så bara klumpa ihop då att här är nummer 11 till 20 och så inte ingen inbördes ranking på dem. Och det är ju lite så man jobbar när man tar fram en sån här lista, att man börjar liksom att lägga vilka är, ja, 1 till 10 då, men vilka är sen, vilka är 11 till 20. 20, att man klustrar ihop dem lite så, och sen så får man gå in och pilla i det, och så kan det ju bli lite omflyttningar, och sen har man helt plötsligt glömt någon och så
vidare. Det är lite roligare att läsa den också när det finns en lista och inte bara massa namn som ligger i en klump.
Nej, precis, va. Och det hade ju läsare undrat, varför rankar du inte alla då? Så där, va. Så det finns ju olika sätt. Så jag vet, lättare för mig att bara klumpa ihop dem, för det är klart, nu kan du komma och säga, hur kan Anders Hallberg vara tre? Ja, precis. Med tre, och då vet vi då att Andreas Berg är 43. Jag menar, det går att argumentera. Jag har nästan svårt att säga varför ska det vara de placeringarna mellan de två, varför ska Hallberg vara. Jag tror att ni fattar att jag kan lyssna på många argument för många, och jag kan lägga mig platt i stort sett. Och som sagt, som jag skrev också, det är litet diskussionsunderlag. Inte något facit, verkligen inte. Men jag hoppas. Det är ju till för att väcka lite diskussioner. Så att det är ju fritt fram. Sen så hade det ju varit jobbigt om man hade missat någon som uppenbarligen skulle vara med. Och där finns säkert de som kan argumentera, såklart. Jag menar, nu har jag... Jag kan säga Niklas Fingren är nummer 50. Det är klart att nummer 51, om man skulle fortsätta den listan, så är det ju hårfint om man är 50 eller 51, så att säga. Jag vet inte. Joakim Larsson, Sävehof, är inte med till exempel. Kanske. Och som sagt, det finns ju flera spelare. Jag hade en fotnot också, ska vi säga. Hampus Gildenbäck och Filip Henningsson, de hade ju varit givna väldigt högt upp på en lista. Jag tycker att de har spelat för lite. Kanske också varit skillnad. Alltså Henningsson skada. Han har varit skadad sedan nästa månadsskiftet, november-december, va? Gildenbäck drog väl efter jul. Det är klart att framförallt Gildenbäck kan ju spela, han ju spelar en hel del, men det känns... Eller Henningsson säger att han...
Henningsson var ju sista matchen där, ja, det var sista det. Innan uppehållet.
Så var det ju. Han var ju uttagen. Nej, det var han inte. Jo,
han var uttagen.
Han var ju uttagen, så var det, ja. Sen hade det kanske varit skillnad om han hade missat de tre första månaderna och sen varit tillbaka, varit jättebra. Fram till nu, menar jag. Nu känns det liksom konstigt att ha med en spelare som inte har varit med under, ja, inte halva grundserien, men liksom också i den viktiga delen av grundserien. Och Gildenbäck också som har stuckit. Va? Jag kände att jag måste ha med dem för att förekomma en del folk. Så att... Ja, nej, men den går verkligen att diskutera. Den här, jag roar mig faktiskt nu i efterhand här i förmiddags, att hur fasen blev fördelningen lite på positioner och så. Och mellan klubbarna. Klubbarna tycker jag att det blev ganska bra när man satte upp tabellen och sen kollade. Jag kan säga att Kristianstad har med 9 spelare, och det tycker jag de ska ha faktiskt. Någonstans där omkring. Så tror jag ändå att det finns spelare som man skulle kunna plocka fram och sen säga att är inte det en av Elisens, eller ligans 50 bästa. Malmö, Skövde, 5 var. Alingsås har 6 stycken, men bara en på topp 25. De har mycket lite längre ner. Lugi 4. Ystad har bara 2 faktiskt. Ni kan gissa att det är Kim Andersson och Ludvig Hallbäck, såklart. Det behöver ni inte gissa heller, för ni fick ni det. RIK 5 var. Men inte rätt många lite längre ner också. Och sen är det för alla.
Inför säsongen, om man hade sagt Flink ska göra en topp 50-lista, om man hade sagt att Mario Lipovac inte skulle vara med på den, hade man inte trott direkt.
Nej. Men det är ju mycket prestationen. Jag menar, igår, jag vet inte, har han blivit så mycket sämre spelare? Han var ju... Många trodde ju att... Det gjorde ju en enkät med tränaren, att han skulle vara årets värvning. Har han blivit så mycket sämre, eller... Ja, alltså prestationerna har ju inte varit bra och förväntningarna har varit väldigt höga, och då får man ju stryk på en sån här lista, kan man ju säga. Mm. Sen så är han väl fortfarande... Jag menar, om han hade varit topp 15 i fjol kanske.
Ja, det har man nog haft honom.
Och nu är han inte topp 50 då kan man ju undra, har han blivit så mycket sämre handbollsspelare? Det får man hoppas att han inte har blivit. Så att, det är ju såna sammanvägningar, lite grann förväntningar och krav man har på spelare. Och ja. Måste ju, ja. Och så kan det vara någon som liksom är sin mål, men han kanske inte är i grunden en topp 30-spelare. Men har man gjort det så bra, så vi kan ta Jürgensen, dansken i AIK till exempel, som är trea i skytteligan. Det måste ju premieras, det kan man ju inte blunda för. Sen är det kanske ingen, och han är faktiskt till och med på den över halvan, och det är han ju inte som handbollsspelare i grunden. Där finns bättre handbollsspelare bakom som man kanske hade värvat om man hade varit en sportchef. Sen är det väldigt många vänsternior och mittnior. Få mittsexor faktiskt. Det hade jag en känsla när jag gjorde listan, att det är inte så många bra. Jag menar, Lippebacken besviker, så då kommer inte med. Arnarsson är ju den, tycker jag, givet bästa mittsexan i serien.
Ja.
Så vill man ju in lite försvarsspelare också. Jag menar, man har ju spelare högt upp som i princip
försvarsspelare är sådana alibi-spelare du placerar på listan. Man har egentligen ingen koll riktigt hur bra de är som försvarsspelare. Men ja, de är försvarsexperter, så då är de väl bra.
Ja, exakt.
Om folk säger det.
Patrik Fahlgren till exempel. Jag menar, det är klart att han måste. Det är klart att Hammarbys svaga säsong, och han har inte varit lika bra som i fjol. Då var han MVP och skyttekung och så. Men det är klart att han inte är så väldigt mycket sämre handbollsspelare. Men det är klart att han har en stor del i Hammarbys misslyckande. Och det färger av sig på en sån här lista. Ja, mycket snack om den här listan. Ja, som sagt, gå gärna in och läs den. Det kostar inte så mycket att lösa sånt här plusabonnemang.
Nej, Flink. Vi har ju, det får bli ett specialavsnitt.
Känner vi det?
Järphag vill ju ha Joakim Stenbäcken, och han får sin vilja igenom. Kultlirare som gjorde många år på min hemmaplan här i Kristianstad. Faktiskt en kultlirare som jag har sett spela live, vilket inte har varit fallet med de andra spelarna.
Nej.
I övrigt kan jag inte säga så mycket. Jag kan inte tisa så mycket. För att,
jag kan inte snacka upp det. Liksom.
Nej, jag har liksom inte träffat honom än. Så att,
nej.
Men när ni lyssnar på detta, då har jag träffat honom. Och det blir...
Det kommer. Garanterat jag kan bra. Pusha för den redan nu. Mm. Det kommer att bli jävligt bra. Det är jag helt säker på. Han är ju... han är rolig att prata med, Kimme. När han är på humör. Är en bra historieberättare. Är jag övertygad om att han är. Eller det vet jag att han är.
Det är en bildad man.
Absolut.
Så
här, du kliver in och kör en kultlirare där.
Ja.
Och träffar honom dessutom. De andra har ju varit på telefon så.
Ja, han kommer upp till vår redaktion där han ju faktiskt också har arbetat. Men det kommer vi väl in på när vi pratar om honom. Så lyssna gärna på kultlirare Joakim Stenbäcken, landslagsspelare också. Aldrig under bängen, men där innan. Ska vi nöja oss där?
Det tycker jag.
Då ska vi
mitt under slutspelet om en vecka.
Härligt. Får vi se om det har blivit några domarskandaler.
Ja.
Tack för den här.
Du ser den här levande listan. Ja, det ska bli jättespännande att se om det är någon som tar sig in på topp 3.
Ja. Ja, det är bra. Tack för den här veckan.
Tack. Hej.